välkomna till det här poddavsnittet Entreprenörskap, Franchise och Fastigheter. Jag sitter här med Karin Kisker som är affärsutvecklare på Castellum idag.
Ja.
Men det har du inte alltid varit.
Nej, det har jag verkligen inte varit. Det är mer på den senare tiden jag har varit inom fastighetsbranschen och Castellum. Ja. Vilket är väldigt roligt.
Och vi kommer dit, fast inte riktigt än. Stämmer. Jag heter Anna Petersson och äger PS Partner och PS Express Rekrytering. Och jag har då idag förmånen att få prata med dig, Karin. Vi har ju känt varandra i ett antal år. Vi började prata om vem var det egentligen. Det var ju Linn som tipsade om att ni måste ju ses.
Definitivt. Och jag vet inte om det är 5, 6, 7 år.
Det borde vara det. Ja. På olika sätt. Eller springer vi på varandra på Avenyn och så tar vi en lunch. Och det är alltid lika trevligt och alltid full energi.
Ja.
Så när jag är i podden så brukar jag skicka över. De här frågorna vill jag prata om. Och det jag gör i podden är att prata med inspirerande människor. För det hjälper mig att ta vissa steg ibland. Och då tänker jag att det hjälper fler.
Mm.
Men det du sa precis nu innan vi skulle sätta igång. Tänk nu på att jag har dyslexi. Ja, absolut. Det har jag aldrig tänkt på. Men Nej. Det tänker du på såklart.
Ja, för det blir ju så. Vi som har dyslexi, vi säger ju ibland fel saker. Plus att det som kanske är det jobbigaste, det är att man är orolig att man ska stava fel. Men just i en podd då så kanske det är så att man vill säga en stad eller man vill säga ett namn och så blir det fel. Oftast är det ju egentligen bara man själv som märker det.
Mm.
Men det är någonting som jag nu när man har blivit lite äldre som alltid jag brukar nämna. Tänk på att jag har dyslexi så att man inte blir helt plötsligt förvånad när jag kanske säger någonting fel.
Mm. Jag vill ju höra din resa från gymnasiet och framåt till där vi är idag. Och det här med att göra podd med dig är ju också... Vi har ju inte riktigt samma utrustning som du har, för du gör ju podd på riktigt. Så jag är ju lite fuskare kan man säga, men det brukar funka.
Huvudsaken är att man gör någonting faktiskt. Exakt. Sen spelar det ingen roll på vilken nivå, men att våga göra.
Exakt. Men det med dyslexi, hur har det påverkat dig?
Både positivt och negativt för folk. När jag då i början inte berättade att jag hade dyslexi och man kanske var inne i olika uppdrag och man kanske hade, det var en felstavning på en PowerPoint, man kanske stod och pratade någonting och man står hela tiden och säger Sundsvall, men det är inte Sundsvall utan det är Skellefteå, då kan ju folk bli lätt förvirrade och undrade liksom, hallå, vad gör hon? Men det är ju så att man gör ju inte det med meningen, utan det är ju faktiskt någonting som är lite fel här uppe.
Ja.
Men som jag brukar nu känna när man har blivit äldre, det har egentligen bara förgyllt mitt arbetsliv. För man har fått väldigt, väldigt många skratt. Och mina kollegor får ju ofta, de som känner mig och jobbar med mig, de skrattar ju ofta. Och jag säger, det är bättre att vi skrattar gemensamt om ni säger kanske till och med efteråt. Inte när vi presenterar för en stor kund att det här blev ju inte så bra hela vägen. Men vi skrattar mycket. Så att det är viktigt.
Men du sa också till och med att jag önskar att jag hade sagt det tidigare.
Ja, för det var så här att när jag var 22 så såg min mamma och jag ett program om dyslexi. Och då vände vi oss till Sahlgrenska och jag blev diagnostiserad. Men när jag gick i skolan så var det så, man visste ju inte varför jag var som jag var eller varför det var jobbigt i skolan. Och när jag fick reda på att det var dyslexi så berättade jag väldigt sällan det för folk. För man gjorde inte det. Och det, jag tror ju att hade jag berättat det tidigare så hade jag vågat ännu mer. Nu säger jag att jag inte har vågat göra saker, men jag tror att jag hade blivit ännu starkare.
Men jag uppfattar dig som en väldigt stark person och jag uppfattar att du bryr dig inte jättemycket om vad alla andra tänker och tycker runt dig.
Nej, men det stämmer. Men ibland så kanske det har varit så att när det har varit väldigt specifika uppdrag eller grejer, då kanske jag har bett att någon annan ska hålla presentationen bara därför. Och det tycker jag har varit, nu när man tänker efter, det har varit lite synd.
Mm. Men tillbaka till, vad hände efter gymnasiet?
Efter gymnasiet, när jag var 20, så startade jag mitt första lilla bolag och då startade jag ett litet presentreklamföretag.
Varför det?
Jag hade en väninna som jobbade på Bonniers och hon på någon dagmiddag sa där att de behövde en massa presentreklamartiklar och hade ingen leverantör. Och då kände jag, varför inte? Jobbade med det i några år och sen så flyttade jag faktiskt till World Trade Center i Göteborg, kontorshotellet. Och där träffade jag en herre som hette Anders, eller som heter Anders Trygg. Och vi började snacka lite franchise. Jag var på mässa i USA Och sen så startade jag ett bolag som heter FranchiseNet.
Och varför det?
Ja, det var så att när jag då lite halvgalen med att hitta på idéer och vad man ska göra, så här, såg att det fanns en otrolig möjlighet att kunna bli entreprenör utan att komma på affärsidén själv. Så då samlade jag alla, jag gjorde en samlingplats på nätet där alla franchisegivare kunde hitta franchisetagare. Och sen så började vi med utbildningar, för kunskapen om franchise var jättedålig, både för franchisegivare och franchisetagare. Mm. Och sen i den vevan så 98 så tog jag kontakt med Svenska Franchiseföreningen, och den var inte så aktiv, och då tyckte jag att det här måste vi göra mer aktivt, så då slutade det med att jag blev vd för det och var det i 10 år till 2008, och därefter och något år tidigare började jag att jobba som konsult och hoppade in i olika franchisekedjor och retailkedjor och jobbade som kedjansvarig och vd i lite olika bolag. Och sen så, åren går ju och man känner att vad ska jag göra när jag blir stor? Och då pratade jag ju lite med dig. Kände liksom, och i samma veva hade jag faktiskt en möjlighet att vara ledig. Och det gjorde också att jag kunde tänka lite, och jag kände att jag ville göra något helt annat. Och var väldigt nyfiken på fastighetsbranschen. Och du fick ju mig att ta ett litet steg där. Så att sen 3 år tillbaka så jobbar jag i fastighetsbranschen. Och det är skitkul.
Spännande. Och vad gör du?
Idag jobbar jag som affärsutvecklare på Castellum. Mm. Och hjälper till att utveckla och förädla fastigheter och områden i vårt bestånd som vi har.
Men egentligen om vi pratar om det, mm, så är det väl det du har gjort tidigare också. Alltså förädla, få någonting att få lite, ja, mer av det, ja, man har.
Mm. Ja, och det var ju lite du som fick upp ögon, eller fick mig att förstå det. Att du gör ju egentligen detta som du skulle vilja göra fast i en annan bransch. Okej, franchise är ju liksom alla branscher, men det här med fastigheter. Och det är ju det som jag som har varit så häftigt nu under de här 3 åren. Det är, jag har ju inte någon erfarenhet av fastighetsbranschen. Jo, jag har suttit på ena sidan och skrivit på hyreskontrakt. Men jag använder ju all den kunskapen som jag har fått under alla år i franchise. Förädla, utveckla, koncept, konceptualisera. Det kan jag ju bara lyfta in, och det är jätteroligt.
Och det är ju det som jag förespråkar hela tiden, att själva branschkunskapen är ju ganska snabbt. Alltså det är så många, ja, andra som kan den inom bolaget.
Precis.
Men de här sakerna, hur man gör det, mm, det skiljer sig inte jättemycket. Men att våga ta det klivet, det, ja, handlar ju om att du ska våga. Mm. För man blir lite fast, nej men det kan inte jag. Nej men, mm, vad är det du inte kan? Ja. Vad är det som är så svårt? Och då måste ju den som anställer dig också, ja, våga.
Mm. Och där får jag ju säga att Mariette då på Castellum region, vår region vd, hon vågade ju anställa mig, och hon tog först in mig som konsult. Och det var en av hennes viktigaste saker, det var ju att jag kunde ingenting om fastighetsbranschen, vilket gjorde att jag vågade ju ifrågasätta när vi tittade på olika möjligheter. Och det kan jag ju säga, det har ju varit en väldigt fördel i den gruppen som vi har. För jag ifrågasätter ju hela tiden både den personen som jag är, men också ifrån de kunskaperna jag har.
Mm. Och den är ganska spännande, för jag upplever ju aldrig dig, man kan ju ifrågasätta på så många olika sätt. Jag upplever ju inte dig att du ifrågasätter så jag känner att inte jag är bra. För jag känner att du vill ju veta.
Mm. Ja.
Men hur tas det emot, upplever du? Hur har den här resan varit de här 3 åren när man är ny?
Jo, men jag tycker att om man säger så här, i början så självklart ifrågasätter folk. Frågade alla mig, vilket fastighetsbolag kommer du ifrån? Mm. Är du fastighetsförvaltare? Eller, jag bara, nej, men jag kommer inte från något fastighetsbolag. Jag har inte jobbat på något. Så att i början var man ju rätt misstänksam. Alltså lite, inte fel att säga misstänksam, men man var liksom, okej,
okay,
ja, vad ska hon göra här? För det är verkligen så. Alla är stöpta i, alltså från unga år hela vägen normalt inom fastighetsbranschen, har jag lärt mig nu.
Mm.
Men jag känner mer och mer att man ser det väldigt positivt, för jag har en annorlunda syn. Plus att jag, precis som du sa det, det är ju inte så att jag ifrågasätter bara för att jag ska jävlas, utan jag ifrågasätter, men borde vi inte kunna göra det på det här sättet istället?
Mm.
Och jag märker ju också att jag tar ju och lyfter luren mycket snabbare på det sättet att jag inte är rädd för att ställa frågan. Kanske till andra fastighetsbolag, konkurrenterna.
Mm.
Eller hitta samarbetspartner som vi kanske egentligen inte alls skulle ha samarbetat med om inte jag hade tänkt annorlunda.
Mm. Mm. Och så värdefullt att ta emot den kunskapen.
Ja.
För det är ju inte heller alla organisationer som gör.
Nej,
man säger
det.
Inte. Men det blir lite obekvämt och jobbigt och så måste vi tänka om. Och så ifrågasätts det som man har gjort i så många år.
Mm.
Men att man, så var det, det var bra då, men nu behöver vi tänka på ett annat sätt.
Mm.
Men du berättade också för mig om en taxiresa med styrelse.
Ja, jag åkte med några i vår styrelse och då fick jag lite frågeställningar om en fastighet och då sa jag, nej men det är så här att jag kan inte svara på alla frågor där för det handlar lite om hur detaljplanen kommer se ut i framtiden, men jag kan fråga någon av mina kollegor och då säger jag också kommentar, nej men jag har inte jobbat så länge inom fastighetsbranschen utan jag är rätt ny men jag är bra på många andra saker. Och då sa just då vår tillförordnade nuvarande vd att det tycker jag är jättebra att du tänker utanför boxen och att du inte har massa erfarenhet från fastighetsvärlden. För vi behöver mer människor som tänker utanför boxen.
Mm. Det är jättespännande.
Mm. Nej, så det är jätteroligt.
Och det är också att man säger det, att man vågar också.
Mm.
För det är många som säger det, jo det vet jag. Men samtidigt är det mycket mer bekvämt att man tar någon som ser ut som en själv.
Ja.
För då vet man.
Mm.
Men jag är lite nyfiken på franchise. Vad är bra med franchise?
Det första som gjorde att jag stannade för franchise, det var ju att det ger folk möjlighet att våga bli egna företagare. Att en franchise är ju en affärsidé och ett oftast ett beprövat koncept som någon kan använda och ta vidare. Du behöver inte uppfinna hjulet igen utan du kan, som jag brukar säga, från dag ett så kan du börja med försäljning. Det tycker jag är fantastiskt bra och det finns jättemånga intressanta koncept. Men jag vill också påpeka att det som är som man måste tänka på som är mindre bra, det är att man måste se till att det verkligen finns två parter som kan tjäna pengar. För det är ju ändå så, du har en franchisegivare som har kommit på konceptet och så har du en franchisetagare som ska driva sin verksamhet. Men det är ju också två personer som, eller två bolag som ska tjäna pengar på verksamheten.
Men den här tycker jag som då har, jag har startat ett antal bolag själv och sen också tror jag att tror på det här att ge ansvar och ge aktier och delägarskap och tillsammans.
Mm.
Och så kommer man ny in i våran bransch och så tar det 2-3 år innan man lär sig själv.
Mm.
Och där någonstans kommer känslan att varför ska jag med dig?
Mm.
Jag kan ju själv.
Mm. Och det är ju jättevanligt inom franchise att många franchisegivare efter x antal år känner att jag behöver inte dig längre som givare utan jag vill gärna starta själv.
Mm.
Men då tycker väl jag att man glömmer faktiskt av den möjliga resan som franchisegivaren har gett och den möjliga utvecklingen och den lärdomen man har fått under den här resan.
Mm.
Så jag tycker väl att man är lite varför ska jag behöva dig när jag kan detta själv nu? Men man måste titta lite tillbaka faktiskt. Vad har hänt under resan? Och vad har gjort att jag har kommit dit?
Exakt. Och hade jag vågat själv? Nej.
Nej.
Svaret är ju nästan alltid nej.
Precis.
Men är det någon som tror på en och pushar en och gör de här sakerna?
Mm.
Men har du sett den? Nu har du ju lämnat franchise. Mm. Men du kör ju fortfarande franchisepodden.
Självklart. Mm.
Ser du en skillnad i franchisetagare förr och nu?
Ja, jag tycker väl att franchisegivarna har blivit mycket, mycket duktigare på när de rekryterar. Förr var det, om man säger, lite enklare att bli franchisetagare om man hade de ekonomiska möjligheterna.
Mm. För man behöver alltid sätta in någon form av grundplåt.
Precis. Och jag tycker att givarna har blivit mycket, mycket bättre på att rekrytera. Dock är det fortfarande svårt att rekrytera franchisetagare överhuvudtaget på grund av att vi svenskar, vi är duktiga på att driva bolag och vågar ofta göra det. Men det är svårt att hitta den här personen som vill vara egen men ändå vara knuten till ett varumärke, arbeta under de reglerna som finns. Men jag tycker att det har blivit bättre med hur man rekryterar och hur franchisetagarna är.
Mm. Men det handlar väl som i alla, nu är franchise ett större åtagande för individen, men jag tänker också att det handlar väl om en tydlighet i så att man är helt med på det här förväntas av dig, det här får du, det här ger jag.
Ja.
För blir det otydligt där och man har andra förväntningar så blir man missnöjd och då blir det inte win-win. Men det jag fiskade lite efter var att jag upplever ju en ganska stark förändring på what's in it for me.
Mm.
individualismen har ju gått ganska snabbt framåt, upplever jag. Mm. Jag är här så länge jag känner att jag får någonting.
Mm. Och det, jag förstår hur du tänker där. Och det är därför, idag är det ju så att, eller förr så skrev man ju mellan 3 till 5 år. Och ibland ser man ju nu på att man skriver ännu längre. Som till exempel McDonald's, de har ju 10-årsavtal.
Wow.
Mm. Och det är ju så att det händer ju saker i livet. Efter 5 år idag så har det hänt väldigt, väldigt mycket. För tiden går, eller alltihopa går ju så himla fort nu. Och vad jag förstår, eller jag har märkt också när vi har gjort podden under de senaste åren, så hör vi från franchisegivarna att det är mycket större. Normalt var det så att franchisetagarna stannade.
Mm.
Men nu är det mycket oftare som franchisetagare byts ut.
Mm.
När kontraktet går ut. För då känner man, nej men jag har gjort detta nu. Jag vill göra någonting annat. Mm. Eller så vill man då kanske ha 2 områden eller 2 butiker man ska jobba med.
Mm.
Men det räcker inte bara med det lilla, precis som du säger. Det händer så mycket hela tiden.
Mm. Och för mig är du också entreprenör.
Ja. Oh.
Och vad, när man ska bygga bolag eller organisationer, vad är det viktigaste?
Det här går lite mot varandra, får jag säga. Men jag ska säga, man måste våga och man måste ta de här knasiga stegen och besluten ibland, men samtidigt så måste man också fokusera på sin kärnverksamhet. Jag är en sån person som förr sprang på 10 saker samtidigt. Det blir inte bra. Man måste fokusera lite också på kanske den saken som man är bäst på. Eller den affärsidén faktiskt som kan ge bäst avkastning eller bäst möjlighet. Eller kanske ger en själv bäst, vad ska man säga, det man trivs med bäst. Men man kan inte hålla på och fladdra för mycket. Och det har också av egen erfarenhet. Utan man måste även ibland fokusera.
Mm. Och sen har du ju, du nämnde själv att du har varit konsult, du har drivit eget bolag och nu är du anställd.
Mm.
Vad, är det någon skillnad för dig? Bra, mindre bra, fördelar, nackdelar?
Jag har ju möjligheten, eller jag äger ju fortfarande några bolag, men jag är inte så aktiv. Och det skulle jag nog aldrig kunna låta bli att göra.
Mm.
För det är väldigt speciellt att vara egen. Att vara anställd för mig, som jag då har bara varit en gång tidigare i hela mitt liv, förutom då när jag var jätteung och jobbade på café. Det är arbetskollegorna, för när du jobbar som konsult så kommer du in, du har oftast ett uppdrag. Alla uppdrag är inte, om du går in och ska förädla och förbättra, då är det inte alltid positivt när du kommer in i en ny organisation. Man kommer dit, man förädlar, förbättrar, man kanske avvecklar. Och sen går man ju därifrån, då försvinner kollegorna. Och jag känner ju det som jag tycker är så fantastiskt nu när jag jobbar på Castellum, det är att vi jobbar i team, vi jobbar tillsammans, vi utvecklar, vi tar segrarna ihop, vi tar stegen ihop. Och det tycker jag är fantastiskt. Och jag tror att det betyder mer, tror jag i alla fall för mig, ju äldre jag har blivit.
Men är det någon skillnad? Jag förstår att man ser det utifrån, men är det någon skillnad för dig i vad du presterar om du är anställd eller konsult?
Nej.
För du är engagerad oavsett vad det är, så det är inte det man får som man anställer dig.
Nej, och det är ju det som jag sa, det handlar ju inte om lönen. Och det är också en sak som för mig är jätteviktig, det är att jag måste alltid jobba och jag vill alltid jobba med saker som ger mig energi. Ger saker inte mig energi, då kan inte jag vara kvar och jobba med det.
Nej. Och då går det.
Då går jag, definitivt.
Men du tar upp diskussionen innan.
Ja, det gör jag.
Jag ska inte göra Castellum orolig nu.
Nej, men det gör jag. Och jag vågar ju också säga. Så att, ja. Mm.
Vad, ledarskap, hur ser du på det?
Ledarskap tycker jag handlar om förtroende. Det handlar om att få sina kollegor att må bra. Ta steg gemensamt, men också få personer att våga växa. Och jag tycker också att det är väldigt stor skillnad på ledare och chefer och allt där man kan sätta olika. Det här med att peka med hela handen, det förespråkar inte jag. Sen måste man vara tydlig och man kanske har vissa mål man ska arbeta fram till. Men det finns ju alltid lite olika vägar och vi är olika personer. När jag har haft organisationer där jag har haft personer under mig så har jag alltid börjat med att titta på vad är det du tycker är roligt och vad tycker du är tråkigt i dina arbetsuppgifter för att se så att det finns en bra balans. För jag tror ju att personer som jobbar med saker som de brinner för och får energi utav, de växer mycket snabbare och levererar mycket bättre. Sen har vi ju en liten del där det alltid kanske är lite tråkigt, men då ska vi se till att den blir så liten som möjligt. Eller kanske någon annan ska arbeta med de sakerna istället. Som kanske älskar att göra den här tråkiga arbetsuppgiften.
Exakt, och det är så spännande. För tycker man vissa saker är tråkiga, så tänker man, det här kommer ju ingen någonsin vilja göra. Men det sitter ju någon på andra sidan. Älskar det, men det är det du gör, det vill jag inte göra.
Precis, och där måste man vara tydlig. Så att jag kan säga, de här enkla grejerna när du sitter och pratar med dina kollegor. Liksom, vad har du på din lista att göra som du inte tycker är roligt? Då har man alltid vissa saker, det här vill jag absolut inte. Nej, men då ska vi försöka se hur vi kan ta bort det. Mm. Eller ibland kanske så, vi kan göra hälften var. Nej, men,
Hjälpa dem där.
Ja.
Och hur lyckas du nå dina resultat?
Jag är ju sån så att jag springer ju väldigt fort och kanske ibland lite för fort för kollegor och sådär. Men jag har ju driv och så länge jag tror på någonting så springer jag åt det hållet. Så att det ligger liksom i min gen. Jag behöver inte sätta mig ner och tänka, oj, hur ska jag nå det målet? Utan jag har nästan redan innan, knappt när meningen är klar, sagt att då vet du hur jag har skadat.
Ja. Hur får du med dig dina medarbetare?
Förtroende och gemensamt engagemang.
Mm. Och hur får du gemensamt engagemanget?
Delaktighet.
Vi är tillbaka.
Ja, vi går runt. Ja, vi går runt. Nej, men det är det. Ja. Nej, men också det här med att förtroende menar jag att det är någon som leder. Men vi gör ju ändå sakerna oftast tillsammans. Att låta folk ta ansvar. I den gemensamma resan.
Och vad tror du om din otroliga energi?
Att folk blir jättetrött på den ibland.
Du tror inte det är en nyckel till att...
Jo, men det säger ju många att det är så fantastiskt att träffa dig för du är så engagerad. Så. Men lever man med det hela tiden och man kanske inte själv är det, då tror jag faktiskt man kan tycka att det är rätt jobbigt ibland. Mm.
Jo, för det är det ju. För om du står där, men nu.
Ja.
Då, nu.
Precis, och jag hinner ju skicka mejl när folk hinner tillbaka till sin arbetsplats. Ja. Och så bara, hallå!
Ja. Om du skulle ge ett råd till Karin 19, vad skulle det vara?
Det var att jag tidigare skulle vara tydlig med att jag hade dyslexi. Mm. Ursäkta.
Ja. Du var snabb.
Ja, jag var snabb. Jag
tror någonting du ringde.
Ja, precis. Att jag skulle vara snabbare på bollen att berätta om min dyslexi. Att jag kanske hade fokuserat någon gång mer på en av de här många affärsidéerna och många bolag man har dragit igång. Men samtidigt så känner jag också att alla de saker jag har gjort och varit involverad i och varit egen så mycket som jag varit, det har gett mig så otroligt mycket tillbaka. Så jag har egentligen, jag har inte så mycket saker jag skulle vilja ändra på. Mm. För det är ändå så den resa man har haft, den har varit så bra. Jag är lyckligt lottad där känner jag, för jag har alltid fått jobba med saker som jag tycker om och jag har... alltid gått upp på morgonen och haft jätteroligt. Och jag träffar som dig en massa fantastiska människor i mitt liv. Så jag är faktiskt, jag är rätt nöjd.
Härligt. Ja. Och då måste jag ju fråga, hur tror du att det blir så? Det är tur.
Jag tror att jag är gift med en fantastisk man som också är entreprenör och när saker blir lite för tråkiga då vänder vi oss på oss i sängen och lägger oss med huvudet åt andra hållet eller vi gör någonting annat eller vi jag tror att ha positiva människor runt omkring sig. Sen, jag menar, vi har haft skit i vår familj och det har hänt saker och jag menar, vi har varit egna och ibland kan man inte betala lön till personal och skatt, nej men grejer. Men att man måste kämpa, man måste kommer bli ljusare, det kommer bli bättre.
Och det är ju lite det jag är ute efter, det här att jag har haft tur och jag är tacksam, och det tror jag är viktigt att känna varje dag. Mm. Men det är klart att det påverkar hur du tar dig an dagen, hur du tar dig an utmaningarna. Gud vad roligt, vad lär jag mig av det här?
Ja.
Eller, jag lägger mig ner och dör.
Ja, men jag skilde mig när jag var 25 år. Jag kan säga, det var en resa och jag har lärt mig jättemycket på det.
Mm.
Och det finns flera grejer i mitt liv som jag har fått lära mig på. Där jag har fått en käftsmäll, om man får lov att säga så. Men det har ju också, jag har ju lärt mig massa saker på det. Jag har inte haft någon räkmacka.
Nej.
Jag har jobbat nätter, jag har jobbat helger, jag har jobbat dagar, jag har fixat och löst och stått där och bara, det här kommer aldrig gå.
Mm.
Men jag har ju inte gett mig.
Mm. Det är det som är tricket.
Mm. Det är lite så.
Tusen tack, man får otroligt mycket energi. Tack Karin.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Det är jättespännande att höra, och jag tänker att vi får ta en uppföljning om ett
år eller så. Självklart.
Tack så jättemycket för din tid.
Ja, tack.